Vi befinner oss i första Korintherbrevet. På de här bibelsöndagarna så har vi liksom följt en bibelbok i taget för det mesta. Och nu befinner vi oss i första Korintherbrevet. Vi har kommit fram till kapitel 9. Och den här undervisningen har överskriften att leva av evangeliet. Vi ska prata pastorer och pengar, det är väl lämpligt. Jag vet inte hur det är med dig, men jag personligen, jag har alltid haft svårt med det här konceptet med proffskristna. Alltså att man ska på något sätt göra karriär inom Guds rike, inom församlingen. Och ha det liksom primärt som ett yrke. Och att man liksom redan, man tänker att ja, men om jag bara lyckas komma liksom upp på podiet, då har jag lyckats. Då har jag nått dit jag ska. Och jag har kanske till och med gått så långt åt andra hållet. Jag har blivit smått obstinat och tänkt att nej, men jag ska absolut inte ha liksom betalt för något. För jag tycker inte om den där liksom, det smakar lite dåligt i mun. När man förkunnar evangelium bara för ett uppehåll. Eller liksom primärt för att ha ett uppehälle. Och jag tror att jag står lite i samma folla som Paulus. För han tänker ungefär så i den här texten. Vi ska ta och läsa texten, ska ni se. Är jag inte fri? Är jag inte apostel? Har jag inte sett vår Herre Jesus? Är inte ni mitt verk i Herren? Om jag inte är apostel för andra så är jag det i alla fall för er. Ni är sigillet på mitt apostlaämbete i Herren. Mitt försvar inför dem som anklagar mig är detta. Har inte vi rätt till mat och dryck? Har inte vi rätt att föra med oss en troende hustru som de andra apostlarna och Herrens bröder och Kefas? Eller är det bara jag och Barnabas som inte har rätt att vara fria från arbete? Vem gör soldattjänst på egen bekostnad? Vem planterar en vingård utan att äta av dess frukt? Eller vem vallar en jord utan att dricka av dess mjölk? Säger jag det här som en rent mänsklig åsikt? Säger inte lagen samma sak? Det står skrivet i Mose lag, du ska inte binda för munnen på oxen som tröskar. Är det oxarna Gud bekymrar sig om? Säger han inte snarare för vår skull? Jo, för vår skull blev det skrivet att den som plöjer och den som tröskar ska göra det i hopp om att få sin del. När vi har sått andliga ting hos er, är det då för mycket begärt om vi skördar materiella ting från er? Om andra har rätt att få del av det som är ert, har inte vi det ännu mer. Men vi har inte utnyttjat den rättigheten utan finner oss i allt för att inte skapa hinder för Kristi evangelium. Vet ni inte att de som tjänstgör i templet äter av det som kommer från templet och att det som tjänar vid altaret får sin del ifrån altaret? Så har också Herren befallt att de som predikar evangeliet ska leva av evangeliet. Men jag har inte utnyttjat någon sån förmån. Och jag skriver inte det här för att få det heller. Hellre dör jag. Ingen ska ta ifrån mig min berömmelse. Att jag predikar evangeliet är inget jag ska ha beröm för. Det är ett måste för mig. Ve mig om jag inte predikar evangeliet. Gör jag det frivilligt, då har jag lön. Men gör jag det för att jag måste, då är det ett förvaltarskap som har anförtrotts åt mig. Vad är då min lön? Jo, att som förkunnare få lägga fram evangeliet utan ersättning och inte utnyttja den rättighet som evangeliet ger mig. När jag läser min bibel så jag ser inte något bibliskt stöd för tanken på ett ämbete. Att ni vet ett ämbete, då tänker man att det finns ett ämbete, då tänker man att ja, men du måste vara insatt i en viss position och en viss roll och liksom satt i det för att kunna göra tjänst i Guds rike. Så är man präst får man lov att predika och utfärda, dela nattvard och så vidare bortåt. Men i den tradition vi står i så tänker vi inte så kring ämbete, utan vi tänker att alla är kallade. Alla är en del av Guds församling och därigenom till nytta för Guds rike. Vi har alla en kallelse att gå vidare med det budskap som vi har fått till oss. Men däremot så ser jag att Bibeln talar om en kallelse och en tjänst. Precis som Paulus gjorde här, att han säger att han har fått ett förvaltarskap. Han har fått någonting givet som han har blivit satt att förvalta. Det är inte människor som har utsett honom till det. Utan han har fått det direkt från Gud. Han känner sig tvingad att fortsätta förkunna evangeliet. Han känner sig manad invärtes att ja, men det här är något jag måste göra. Jag kan inte ta åt mig beröm för det här eller för att jag gör det för att jag är duktig eller att liksom ja, men jag är en som bra och god anställd här i församlingen. Nej, han känner att det här är någonting som har lagts på mitt hjärta som en tjänst som jag måste utföra, annars spricker jag. Och jag tror att det där är rätt hjärta att ha som evangelieförkunnare, att det är liksom ett uppdrag och ett ämbete jag har fått. Och jag har liksom ingen rätt att kräva en lön för det i den bemärkelsen att jag säger att ja, men får jag inte lön så gör jag inte det här. Om man inte har grundinställningen i hjärtat att jag skulle göra det här oavsett om jag fick lön eller inte. Men för att kunna få tid att göra det så behöver jag få lön någonstans ifrån och då tar jag emot vad som ges. Lite den inställningen är det han har. Och varför, vad är det liksom han bygger det här resonemanget på? Jo, underliggande under Paulus tankegång här så ligger förståelsen, det ligger en förståelse av en sanning. Den som ger dig evangeliet har gett dig det absolut största och mest värdefullaste och mest dyrbara du någonsin kommer att kunna få från en annan människa. Det finns ingenting i den här världen som har ett större värde än att nås av budskapet om Guds frälsningsplan för mänskligheten. Tänk på det. Vad du än har samlat på dig, vad än folk kan göra dig för tjänster eller väntjänster eller vad du än kan få i lön eller om du vinner på lotto eller allt det där är förgängligt. Du kommer kunna ha en, vinner du drömvinsten på Eurojackpot och får 200 miljoner så kan du köpa dig ett antal herrgårdar och lite båtar och bilar och helikoptrar och allt möjligt konstigt vad du nu vill tänka dig vilja ha. Men sen då? När du har lekt färdigt med dina leksaker? John Ortberg skrev en väldigt bra bok som heter När spelet är slut ska allting ner i lådan. Bakgrunden till den här boken är att han spelade Monopol med sin farmor när han var liten. Och farmor, hon ville lära honom en livsläxa. Så hon lät honom aldrig vinna. Hon ville lära honom liksom att i livet så får du kämpa. Du får ingenting gratis, det är ingen som kommer låta dig vinna. Så att när han växte upp så blev han sådär liksom, han blev nästan besatt över att jag ska vinna i Monopol någon gång i livet. Jag måste spöa min farmor i Monopol. Och så till slut en dag så hade han liksom blivit gammal nog att förstå spelets regler och strategi och sådär. Så att han och lyckades ha turen nog att få tillräckligt många gator på sin sida. Så han vann! Och sen var spelet slut. Och allt skulle ner i lådan. Och helt plötsligt så insåg han att vänta nu, det här som jag har kämpat för och liksom varit helt besatt av att jag skulle göra och åstadkomma uppnå var väldigt tomt. För det var bara att ja, grattis, du vann. Och sen plockar vi ner alltihop i lådan igen. Och så är livet också. Vi springer runt här och så ska vi försöka få Monopol. Tre gator och kunna bygga hotell. På Norrmalmstorg. Och så vinner vi spelet och så, jaha. Sen är spelet slut. Men där din skatt är, där kommer ditt hjärta också vara. Det finns någonting av en skatt som inte går förlorad och inte måste plockas ner i lådan igen när spelet är slut. Och den där skatten, den har att göra med Guds evangelium som vi ska se. Men Paulus börjar med att konstatera att det finns en rätt till försörjning för den som arbetar med att förkunna evangelium. För det är ett arbete och det är ett ganska tungt arbete. Det är ganska slitsamt för dem som kontinuerligt har på sitt hjärta att bära tjänsten av att dela evangelium. Tjänsten av att representera Gud och föra människor fram till honom. I den här texten så konstaterar Paulus i det första att det är han som har planterat den här församlingen i Korint som han skriver till. Den här texten är ju ett brev som skrevs från en verklig människa till en verklig mottagare som är församlingen i staden Korint i nuvarande Grekland. Och där skriver han: Är jag inte fri? Är jag inte apostel? Har jag inte sett Jesus vår Herre? Och är inte ni det verk som jag har utfört för Herren? Om jag inte är apostel för andra så är jag det åtminstone för er. Ni är ju Herrens egen bekräftelse på mitt uppdrag som apostel. Alltså det faktum att den här församlingen finns och kan vara mottagare för hans brev, det är ett kvitto på att han är utsänd och har gjort det han var sänd att göra. Han åkte dit, det fanns ingen församling, han förkunnade evangeliet och människor kom till tro. Evangeliet blev verksamt och människor blev förda ifrån mörkrets välde in i Guds rike och fick den här skatten som aldrig rostar och aldrig förstörs och som inte måste ner i lådan när spelet är slut. Sen listar Paulus en hel radda med rättigheter som han konstaterar att ja, men de här, det är faktiskt något som jag skulle kunna tänka, som jag skulle kunna kräva i mitt ämbete. Han säger att han har rätt till att få mat och dryck. Han säger faktiskt också att han har rätt till att få sin familj försörjd. Han uttrycker det som att har inte vi rätt att ta med oss en troende hustru liksom de andra apostlarna, Herrens bröder och Kefas? Om man förstår den texten rätt så inser man ju att de andra apostlarna runt omkring, de tog med sig hela sin familj när de utförde sitt apostlaämbete. Och i den här tiden, på Nya Testamentets tid, så var ju de flestas försörjning knutna till någon form av jordägande. Alltså att man hade fördelat landet och så bedrev man jordbruk för att kunna få mat och kunna få uppehälle därigenom. Eller så hade man ett yrke av någon slag, att man var hantverkare eller som i Petrus fall då fiskare. Fisket inbringade pengar, både mat och försörjning för familjen. Men för att en apostel som Petrus skulle kunna ta med sig sin troende hustru så måste ju den där försörjningen räcka till så att säga för hela familjen. Så inte bara Petrus blev försörjd av sin evangelieförkunnelse, utan man tog hand om hela hans familj för att de skulle kunna utföra det här som ett familjeuppdrag där alla var involverade. Han säger också att är det bara jag och Barnabas som inte har rätt att slippa arbeta? Det fanns en tanke om arbetsbefrielse. Det kommer ifrån början av apostlagärningarna, där man konstaterar att det behövs mer hjälp med det praktiska arbetet i församlingen. Och så tillsätter man diakonerna, alltså de som är satta att göra tjänst vid borden, som det heter i bibeltexten. Men det där göra tjänst vid borden, det är ett lite bredare koncept som handlar om att ta hand om och förse olika former av behov. Alltså de som hade ett behov av olika slag gick till diakonerna för att få sin hjälp. Och anledningen till att man organiserade så, det var ju för att frigöra apostlarna för ordets och bönens tjänst. Så deras tjänst handlade om att förkovra sig i och bli skickliga i att hantera Guds ord och att arbeta i bön. Det var det de gjorde. De arbetade i bön, bad för sin församling, med sin församling, och de studerade Guds ord och förkunnade evangeliet. Ett heltidssyssla. Och det är inte många församlingspastorer i Sveriges frikyrklighet idag som har ordets och bönens tjänst som sin enda syssla. Är man församlingspastor då får man göra både lite av varje, beroende på vad man är i för sammanhang. Men så är det även i svenska kyrkan om man tittar på att vara anställd som präst. Det är väldigt mycket mer saker som ligger på den dagliga att göra-listan än bara ordets och bönens tjänst. Men det säger Paulus att ja, men där finns det i grunden liksom en tanke om att det ska kunna finnas en frihet ifrån det. Sen ger han ett exempel ifrån Mose lag. Han säger att det står ju i Mose lag: bind inte ihop munnen på oxen som tröskar. Vad betyder det? Det var ett väldigt konstigt uttryck. Ja, det vet jag inte om ni har sett någon gång på någon dokumentär eller bibelfilm eller något sånt där. Har ni sett en tröskvagn? Då har man en oxe och så har man nu tänker man har en tröskplats ser lite grann ut som den här. Den är rund så här, cirkulär, där man tröskar. Och så fanns det en mur runt omkring eller någon slags lite staket. Och i mitten så satte man en axel så på en pinne. Och så satte man en oxe eller ett annat dragdjur selades kring den här pinnen. Och så satte man en vagn bakom. Och så drogs den här runt. Och liksom körde över säden som låg där inne. Man slängde dit kärvar med säd. Och så körde den här runt. För att trycka ur axeln. Eller kärnorna ur axeln i sädeskärvarna. Och när allt var klart så gick man in och så tog man en sån här. Ungefär som en högaffel. Och så kastade man upp det här i luften. Och då blåste liksom agnarna och stråna bort i vinden. Och kornen föll ner på tröskplatsen och blev kvar. Och så hade man möjlighet att kunna samla upp säden. Och det är klart att har du en oxe som går runt och trampar ovanpå en massa vete. Så det är klart att han blir hungrig. Då käkar han det som liksom. Han går och trampar i mat hela dagen. Men då säger Mose lag, bind inte ihop munnen. Sätt inte munkorg på den här oxen som tröskar. Det finns liksom ingen barmhärtighet i det. Tänk att du är hungrig och så går du runt och jobbar med mat hela dagen. Och är hungrig och har ingen mat själv. Och så får du heller inte äta av det du producerar. Och det är samma tanke. Men då säger Paulus så här. Att skulle Gud bekymra sig om oxar? Nej, det är klart att han säger det med tanke på oss. Så Paulus vänder på den här bilden och säger att ja, men det här handlar ju om liksom att den som arbetar är värd att få ersättning för sitt arbete. Det är för vår skull det står skrivet att den som plöjer och den som tröskar ska göra det med hopp om lön för sin möda. Om vi har sått vårt andliga utsäde mot er, är det då för mycket begärt att ni ger oss något materiellt som avkastning? Det här med andligt utsäde, det är själva grunden för den här skörden han pratar om. Och det hänger ihop med det här som jag sa i början, att evangelium det är det dyrbaraste du kan få. Om någon har gett dig evangeliet så är det dyrbaraste som du kan få. I andra halvan av den här texten så avstår Paulus från alla rättigheter. Han intar den där inställningen av att nej, men jag tänker inte ha det här som någon slags proffskarriär. Jag tänker inte arbeta med det här utifrån att jag gör det för att få ett uppehälle. Han är inte en karriärskristen, den gode Paulus. Och här är han dessutom ute efter att sätta ett exempel. Han säger att jag har inte gjort bruk av några sådana förmåner och jag skriver inte det här för att skaffa mig dem heller. Hellre dör jag. Ingen ska få ta ifrån mig det som är min stolthet. Han vill inte lägga några hinder i vägen för evangeliet, skriver han också. Och det finns någonting där av att ja, men om folk börjar se att ja, men den här som står och predikar nu, om det syns, om det lyser igenom att ja, men jag gör det här som ett jobb. Jag är på jobbet. Står och förkunnar för att jag är på jobbet. Då börjar det märkas. Och jag tror att det lägger hinder i vägen för evangeliet. Jag tror att det finns någonting där i grunden. Så att säga, vad är den grundläggande motivationen? Skulle jag göra det här som Paulus? Helt utan någon form av ersättning. Och göra det ändå. Och jag tar emot den här ersättningen bara för att kunna frigöra mer tid, så att säga. Eller har det blivit en födokrok? Något som jag gör bara för att jag ska kunna ha något att göra och få betalt för det. Men Paulus, han vet att han är livegen. Vad betyder att man är livegen? Ja, det betyder att man inte äger sig själv. En form av tjänande som är som ett slaveri, att man liksom jag är inte fri att göra vad jag vill, jag ägs av någon. Paulus vet att hans liv ägs av den som har friköpt honom. Jesus Kristus. Han har inte rätt att göra vad han själv vill. Och bara springa iväg och liksom sköta sitt eget och ta till sig allt vad han kan här i världen. Så han uttrycker det som att jag sprider evangeliet, det är inget att vara stolt över. Jag är ju tvungen till det. Ve mig om jag inte förkunnar evangeliet. Om jag gör det av eget val har jag en lön att vänta. Men gör jag det därför att jag måste, så utför jag bara ett uppdrag. Då är det någonting som är ålagt honom att göra. Han har inte rätt att kräva ersättning för det. Han har fått någonting som måste ges vidare. För att han vet hur värdefullt det är. Så här finns det en dubbel sanning som Paulus försöker förmedla åt oss. Han har en rätt, men han har inte en rättighet. Ja, arbetaren är värd sin lön. Det är väl gjort av en församling att ta väl hand om den som förkunnar. Men ja, att förkunna är också en skyldighet. Har man fått tjänsten given av Gud, då är det en skyldighet att utföra den. Oavsett om det är genom betalning eller inte. För det är inte där i tjänsten ligger. Vad är då evangelium? Vad är det som gör det här så värdefullt? Det vi skulle avsluta med. Vad är det? Varför är det här så värdefullt? Vad är det vi håller på med här i församlingen? Evangelium är det här. När jag ska förklara evangelium för någon som inte har någon som helst förutsättning att förstå det innan. Som inte har växt upp i en församling eller har någon liksom koppling till kristen tro. Så brukar jag utgå ifrån att för att vi ska kunna prata om det här. Du och jag, så måste vi komma överens om någonting. Vi måste ha liksom någon utgångspunkt, någon gemensam utgångspunkt att utgå ifrån. Kan vi komma överens om att det finns någonting som heter sanning? Att sanningen existerar. Och är man väldigt, väldigt filosofisk så brukar man kunna börja prata om relativism och sådär. Ja, det är min sanning, det är min sanning. Men de allra flesta människor brukar liksom, ja, men det finns någonting som är sant. Det finns ett ja eller ett nej. Det finns någonting som är på ett visst sätt oavsett om vi känner till det eller inte. Och utifrån det sen så kan man bygga förståelsen av att ja, men om det då finns någonting överhuvudtaget, om du tittar dig runt omkring och så ser du att det finns en värld, det finns ett helt universum, då måste det ha haft ett ursprung någonstans. Det måste ha kommit någonstans ifrån. Och då brukar folk liksom, Big Bang. Ja, men vad skapade det då? Och vad fanns före? Och vad var orsaken till att det hände? Ja, men det finns multiversum. Det krockar fram och tillbaka, in och ut. Och det har hänt många gånger. Och så, ja, men vad hände? Vad var det som orsakade det då? Var kom det där multiversat ifrån? Det har alltid funnits. Okej, okay, ja, men då är vi överens då. Eftersom det finns en sanning. Nu har vi nu konstaterat att eftersom någonting finns så måste någonting annat vara evigt. Eller hur? Annars så stöter du ju på problemet med alltings ursprung. Om någonting finns så måste någonting alltid ha funnits innan det. Någonting måste ha ett evighetsvärde. Jag kallar det evighetsvärdet Gud. För det är mycket lättare än att hitta på historier om att utomjordningarna gjorde det eller det har hänt miljarder gånger. Och nu liksom man snärjer in sig i sina egna argument. Det där som är evigt, det är Gud. Han är evig. Han har inget ursprung, han har alltid funnits. Han existerar utanför rumtiden och har skapat den. Det löser alla filosofiska problem. Om vi har konstaterat att det finns en Gud, då är ju det viktigaste som finns i varenda människas liv att veta vem han är och ha någon slags förhållande till honom. Om han nu är en personlig Gud och inte en kraft, vilket Bibeln säger att han är personlig. Då är det viktigaste vi kan göra det är att lära känna honom och veta vem han är och vad han vill. Det är av totalt avgörande betydelse. Och då är evangeliet det här. Det finns en Gud och vi har förbrutit oss mot honom. Vi har gjort fel mot honom. Vi har gjort uppror. Vi har gått bort ifrån det goda som han tänkte. Om det finns någonting som är evigt och om det finns någonting i den här världen som är av godo. Någonting som är gott, kärlek, glädje, frid. Allt det där goda som gör livet värt att leva. Då har det sitt ursprung i honom som har skapat allting. Och om Gud är källan till kärlek, liv, glädje, frid och allting annat som är gott. Då är varje rörelse bort ifrån Gud en rörelse bort ifrån livet. En rörelse bort ifrån det som är gott. Ju längre man går bort ifrån källan till allt som är gott i livet, desto mer mörker hamnar man i. Och vi har alla, säger Bibeln, gått vilse som får. Vi har sprungit bort ifrån den där källan. Och vi har sagt upp en stor vägg emellan oss och källan säger, jag vill inte ha något med dig att göra. Jag vill gå min egen väg. Det är det Bibeln kallar för arvssynden. Att vi har alla det här inom oss, att vi sätter upp en sköld mellan oss och Gud. Jag vet väl vem jag är, vad jag vill. Kom inte här och lägg dig i mitt liv. Men konsekvensen av det blir ju att vi avskärmar oss ifrån allt det där som är källan till det som är gott. Vi avskärmar oss själva från livet. Och därför blir också konsekvensen av att avskärma sig själv från livet blir en evig död. Så att välja bort honom, det är att välja bort livet. Och vi kan aldrig på egen hand få den här relationen rätt igen. Vi har inte de förutsättningarna. Det är grundplåten för att prata evangelium med någon. Och sen är evangeliet i sin enklaste form. Jesus Kristus dog för dig och mig på ett kors för att återförena oss med Gud. Och sen uppstod han ifrån det döda för att bevisa att den här försoningen är verklig. Och där hänger allting. Om inte det där är sant, verkligt sant, objektivt sant, oavsett om man tror på det eller inte, utan sant utanför våran kunskap, då är kristen tro helt värdelös, helt verkningslös. Om inte Gud har uppväckt Jesus Kristus från de döda och därigenom gjort försoning möjlig mellan människor och Gud, då finns det inget värde i kristen tro. Där är evangeliet. Men om det är sant, ja, då är ju evangeliet det absolut mest värdefulla du någonsin har kunnat få i din hand. Vad, kära vänner, skulle vara mer värt än ha fått evigt liv innesluten i kärlek, frid och glädje för all evighet? Vad kan du komma på som skulle vara mer värt än det? Nej, det finns inte, säger Chris. Nej, det gör det inte. Och det är därför som Paulus har rätt att få lön för sitt arbete. För han är inte en underhållare. Han blir inte betygsatt på hur duktig han är på att predika. Den gode Paulus. Även om det nog hade varit kul att höra honom, för jag tror att han var ganska skicklig. Utan det handlar inte om det, det handlar om vad det är för vara han faktiskt säljer, om man nu vill uttrycka den, får uttrycka det så vanvärdigt. Vad är det han förmedlar? Jo, det är evangeliet om din själs frälsning och evig försoning med Gud. Det finns ingenting mer värdefullt som du skulle kunna få från någon människa. Och den här gåvan, den ges genom tro av nåd. Det är Gud som upprättar den här relationen med oss. Det var han som sände sin son. Det var Jesus som steg ner, tog på sig mänsklighet och gav sitt liv för att återupprätta den här relationen. Det är hans verk, det är han som gör alltihopa. Han är din himmelska fader. Och när du får den tron så är den en gåva av nåd. Nåd betyder gratis. Oförtjänt. Något du bara kan ta emot. Om du får någonting av nåd så har du inte rätt till det. Du får det ändå. Du får det för att någon är god och ger dig det. Annars är det inte något, annars är det inte gratis, annars är det något du har förtjänat eller något du har liksom. Men tron är oss given av nåd, Guds gåva. Det här är det mest värdefulla som någon kan ge någon annan. Och det är där Paulus hamnar i sitt resonemang. Om någon har öppnat den dörren för dig, då är det värt allt du äger och har. Det är som när Jesus berättar liknelsen om köpmannen som hittar en pärla. Eller mannen som hittar en skatt i en åker. Båda två, i båda de historierna som Jesus berättar. Han gör ju det för att illustrera någonting om när, Guds, när man får tag på Guds rike. Han säger att den här köpmannen, han sålde allt han ägde för att köpa den där dyrbara pärlan. För han visste att pärlan var värd otroligt många gånger mer än vad han ägde redan innan. Så han fick tag på en skatt som var mycket mer dyrbar. När mannen som hittade en skatt i en åker, han sålde allt vad han hade för att köpa just den här åkern. För han visste att det låg en skatt i den. Och på det viset så är det värt att ge upp allting annat. Därför att när spelet är slut ska allt tillbaka i lådan. Vad du än har här, det är väldigt kortvarigt. Jag fick en fråga häromdagen. Vi satt hemma vid köksbordet och diskuterade med en vän som sa att men, tror du det finns gott om människor i vår församling som inte har tagit emot evangeliet? För vi lever ju ibland som om vi inte har det. Jag fick faktiskt tänka på vändor. Till och med för min egen del liksom, har jag lever jag så att det syns att det här är viktigt för mig? Har jag verkligen de prioriteringarna? Eller har jag glömt bort vad jag en gång har fått? Signalerar mitt liv att men det finns andra saker som är väldigt mycket viktigare för mig än det jag har fått i gåva? Är jag beredd att sälja allt för att få den där skatten? Mitt svar till den här vännen som frågade var att jag tror att alla är på en resa. Och det viktiga är kanske inte exakt vart man är på resan eller vad man har för bagage med sig, utan åt vilket håll man är på väg. Om det nu är hit vi ska, till källan, om jag är på väg bort, då har jag problem. Då rör jag mig åt fel håll. Men om jag gör omvändelse och är på väg åt rätt håll, spelar det egentligen ingen roll hur långt borta jag är och hur det ser ut där jag befinner mig. Det viktiga är ju att jag rör mig tillbaka mot källan igen. För jag tror att det alltid är så att i en församling eller i en samling människor så finns vi alltid på alla olika områden. Men jag tror också att du kan ta emot evangeliet idag. Om det är så första gången eller hundrade gången, så tror jag att vi kan göra det. Jag tror att vi tillsammans kan ta emot den där gåvan och tänka på den igen som den gåvan faktiskt är. Att, vänta, det här är viktigt. Det här är faktiskt basen för mitt liv. Det är det här jag baserar mig på. Jag tror att vi är kallade att leva i det här fullt ut och med överlåtelse. Och att den överlåtelsen behöver synas. Så vi ska göra så här, vi ska fylla på kaffekopparna om det finns något kaffe kvar. Kaffeapparaten gick sönder här, vi får be och lägga händerna på den så den blir helad. Ta en kopp kaffe och sätt er ner vid borden och samtala kring de här frågorna. Hur ser det ut i mitt liv? Har jag tagit emot den här gåvan? Och lever jag som om jag har tagit emot den? Och vad får det för konsekvenser för mig i mitt liv? Amen. Fader, tack för ditt ord. Tack för att vi får möjlighet att ta emot ifrån dig, Herre. Nu ber vi att få gå vidare in i den här dagen med en ny och uppfräschad förståelse av vad det är vi har fått ta emot. Så vi tackar dig, Fader. Tackar dig för din nåd och varmhärtighet över oss. Jag tackar dig att du väcker upp evangeliet i varan av oss i Jesu namn. Amen.